Välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig Thomas Svärfman som är kyrkoherde.
Och idag så blir det som vanligt en spaning.
Då är det så att igår kväll var jag med om något alldeles fantastiskt. Jag var på bandy för andra gången i mitt liv. Och då såg jag Somalias landslag i bandy spela mot Borgia.
Men de bor i Sverige.
De bor i Borlänge och Filip och Fredrik har gjort en film om det här landslaget som Pelle Fosshaug leder. Och de är faktiskt med i VM på riktigt.
Så de blivit så bra alltså?
Ja, deras första match de var med i VM, då gjorde de ett mål. Och det var deras mål, att göra ett mål.
Ja. Mm.
Det är klart de ännu inte matchar de andra lagen, men en fantastisk integrationsgrej har blivit Borlänge också. Mm. Och den här filmen som Filip Fredrik har gjort med Trevligt folk heter den.
Ja, jag har sett den.
Jag har inte sett den. Nej, jag har sett den.
Spännande. Det var jättebra. Det var väldigt så här, gripande med engagemanget också. Ja. För de här killarna och deras liksom engagemang och alltså att göra det här.
Fantastisk grej. Och så vi var ju många där som har lyssnat. Alla kommunalråd var där och en av killarna i laget berättade hur det hade gått till och så där. Det var ju gripande verkligen. Mm. Och sen vi gick vi ut och kollade på matchen då mellan Borgia och det här landslaget. Och så mycket folk det var av alla sorter och åldrar och riktigt kul.
Bandygänget som var där.
Bandygänget.
Hade du en bandyportfölj med dig?
Nej, jag hade inte bandyportfölj med mig, men det hade kunnat funka det med.
Ja.
Ja.
Fantastiskt. Men då får vi säga till alla att man ser på den här.
Filmen, ja.
Ja, filmen och om de ska...
Nej, det var en happening här nu med Borgia. De kommer inte hit mer gånger, vad jag förstår, men... Gå och se bandy överhuvudtaget. Det är en riktigt rolig sport.
Är det?
Det går fort.
Ja, men det är en rullande boll liksom.
Den rullar, man ser den inte. Nej. Så man får läsa av spelet och se var spelarna befinner sig och så kan man fatta vart bollen är.
Ja.
Så att det kräver ju lite koncentration.
Ja, jag tycker det verkar lite läskigt.
Nej, det var de tre FN. Festligt, folkligt, fullsatt.
Ja, men det verkar kul med det här Somalia.
Alltså. Riktigt roligt var det. Så att det var jag med om. Det var kul. Mm.
Ja, det var bra.
Ja.
Då så ska vi gå in på veckans spaning.
Ja.
Och jag har ju då sett en tv-serie, Westworld, som inte du har sett. Men...
Jag har faktiskt sett första avsnittet.
Den är ju obehaglig.
Ja, den var riktigt obehaglig. Den här, vad kallar man en sån här pilotavsnitt heter väl det första avsnittet?
Just det.
Den var liksom visar för att sätta karaktärerna. Ja. Det har jag sett.
Ja, den är lite obehaglig för det är väldigt mycket så här våld och såna där saker som inte är så roliga kanske.
Det var fruktansvärt obehagligt.
Ja, jag tyckte också det var obehagligt. Men sen fortsatte jag att titta vidare.
Du stod ut med obehaget.
Ja, och så tittade jag vidare och så tyckte jag att det blev mer och mer fascinerande för själva idén var intressant om man liksom bortser från det här
obehaget,
våldet. Mm. Det handlar ju då om Westworld är en nöjespark i Amerika, någonstans i öknen på något vackert ställe och det är i framtiden och rika människor kommer dit och roar sig. Och Westworld är då är uppbyggt av liksom gamla vilda västern. Man kommer in i gamla vilda västern när man åker dit och det finns människor där som är robotar som ser ut som människor och beter sig som människor.
Just det.
Och de själva tror att de är människor.
Ja. Och man interagerar med dem.
Det är så här lilla huset på prärien eller bröderna Cartwright och så fast mycket våldsammare då.
Är robotarna själva medvetna om att de är robotar?
Nej, de tror att de är människor.
Det är så, okay.
De tror att de är människor. De ser ut som människor och sådär. Och de är ju skapade också med minnen. Varje robot då har sitt egen historia bakåt i tiden. Liksom.
Ja, fast en artificiellt minne. Ja, de men det är nedlagt ju, i dem. Så att,
det är nedlagt i dem.
Så precis. De fungerar som du och jag kan man säga, fast det är skapat.
Ja, precis.
Ja.
Så de är som en människa, fast det är skapat av människor. Så. Och inuti dem är det ju robotgrejer, fast det är ju som kött och så.
Oj. Är det någon som styr robotarna? Eller styr
De är styrda. Ja, och det är där det handlar om.
Ja.
Att de har en loop som de gör, som är deras historia. Som till exempel en tjej som ser ut som lite så här Laura på lilla huset på prärien, så här jättesöt och Check. Ja. Hon gör ju sin liksom loop varje dag. Hon vaknar varje morgon och säger hej till sin pappa som sitter på verandan i en gungstol, och sen så tar hon sin häst och så rider hon ner till byn, som, eller staden där som alla kommer till med salon och allting.
Ja.
Och så träffar hon på då en ung man som kommer från med tåget, och han har ju sin loop då, att han kommer med tåget då varje morgon. Och så är de lite förälskade på något sätt, och sen så åker de iväg hem till henne och skulle träffas, ja, de åker iväg ut i ögonen och träffa henne, hennes föräldrar, och då kommer det banditer och mördar hennes föräldrar varje dag då.
Ja.
Och typ våldtar henne, ja, så här, och sen så dör hon. Och sen börjar de, och hon kommer inte ihåg det, för att varje gång de dör så glömmer de bort allting, och så gör de om programmeringen. Så är hennes liksom loop då. Och sen så är själva handlingen att de börjar leva sina egna liv. Alltså att de går utanför sina loopar.
För de har så mycket känslor. Och
ja, lär sig av looparna, och så blir de någonting annat.
De blir som människor.
Mm. Och då blir ju frågan, vad är då en människa?
Vilken...
Ja, det här är ju bibliskt. Vad är då en människa ur Psaltaren? Att du tänker på henne.
Att du tänker på henne.
Men vad är då en människa?
Vilken enkel fråga.
Ja, men liksom, vad är du, Thomas?
Vad är en människa?
Vad är det som är du? Vad är det som är du?
Vad är det som är jag? Problemet med den frågan, eller det som gör att den inte är så lätt att svara på, den borde ju egentligen vara väldigt enkel att svara på, eftersom man själv är människa.
Man känner ju starkt att man är den man
är.
Liksom.
Det är ju en kraftig upplevelse. Men när jag tänker på dig, eller om jag skulle beskriva vem du är, så är det ju väldigt många sidor av dig som jag inte känner till och som jag omöjligen kan få fatt på.
Mm.
Det är mycket i ditt inre liv till exempel som jag rimligen aldrig, än som du berättade, skulle jag aldrig få fatt på det fullt ut. Och det är ju samma i mig.
Ja.
Alltså, när jag betraktar mig själv, jag har ju ett starkt medvetande och sådär som alla medvetna människor har. Men det finns ju bitar av mig som faktiskt bara du vet, och människor som ser mig. Som jag aldrig får fatt på. Därför att jag måste ju använda en del av mig själv för att betrakta mig själv.
Mm.
Och den delen jag använder för att betrakta mig själv, den har jag ju inte tillgång till.
Nej, och sen också, jag tänker på ett helt liv. Du var ju du när du var 5 år gammal. För man kan ju tänka sig att kroppen är ju jag.
Ja.
Eller liksom minnet är ju jag.
Ja.
Men om du tittar ett kort på dig när du var 5 år gammal och nu, är du samma person?
Det är mycket intressant.
Är du det?
Nej, det är klart jag inte. Men det finns ju delar av mig, det finns ju delar i mig som fortfarande är den där 5-åringen.
Ja, men och då...
Men det finns ju delar som definitivt inte längre är 5-åringen som har nya erfarenheter. Men jag såg en dödsannons.
Ja.
Där kortet på, det var en person som hade dött, tror jag var 90 år kanske, eller 86-90 år. Kortet var uppenbarligen från den här personen var 25-30 år.
Jaha, så länge? Ja, men, inte
alltså,
liksom
nästintill ett ungdomsporträtt. Alltså det var uppenbart en ung människa. Ja. Och det kändes först, ja men vad konstigt kände jag först. Och sen, nej men det var ju också...
Fast då tycker jag att det är med minnen av någon man tycker om.
Ja.
Alltså med sorg och så. Först så minns man, när personen har dött, först minns man ju själva sjukdomen och det här hemska tiden. Och allting. Men sen ju längre tiden går, ju mer andra minnen får man från tidigare.
Ja.
Och det kan ju vara från 20 år tillbaka som blir det
absolut
starkaste sen efter ett tag.
Och skulle man beskriva till exempel dig, Katarina, så är det lika relevant att beskriva dig när du var student i Uppsala som att beskriva hur du är nu. Mm. Om man skulle säga om vi skulle se ditt liv i helhet.
Ja, vilken tidpunkt ska man bryta in i?
Ja, och det tänker jag också när man tänker på historiska biografier och så. Vilken del av en människas liv är det intressant då?
Mm. Den unge eller gamle Martin Luther.
Ja.
Men jag tänker bara, är det då, när man är då olika delar så här i olika tider av livet och så. Är man, alltså vad är det som gör att man är samma person? Vad är det som gör att man är en? Liksom? Att man inte är, ja men det var då när jag var Anna, men nu är jag Katarina. Alltså varför är man jag liksom, hela tiden, tänker jag. Det här, vi har ju ändå en idé om att vi är en. men, ett jag, och det är ju väldigt starkt i vår kultur ju.
Ja, men där är vi också så väldigt upptagna med den medvetna delen. Skulle man verkligen säga, vad är genomgående i människa från födsel till död? Då måste ju även bebisens tillstånd vara med, alltså en nyföddes.
Ja, vi döper ju en person som är bebis.
Ja.
Och då säger vi att du är den här.
Ja.
Och sen är ju den den.
Sen är den.
Men det bara en konstruktion? Eller finns det någonting där som är den? Eller är det inte intressant egentligen? Är det något som vi liksom överbetonar i vår tid? Kan man undra.
Det är klart att det är intressant att förstå vad i mig och vad i dig som är lika genom alla stadier i livet. För det är ju någonting som jag tänker mig att det är ju det som håller ihop en, som gör att vi ändå kan säga att vi är samma människa. Ja, men det, jag kan ta, om jag tar mina kompisar som jag har känt sedan jag var 12 år och fortfarande umgås och träffar. Vi är ju väldigt olika idag än när vi var 12 år.
Ja.
Väldigt olika.
Vad, och man talar utvecklas om, på olika alltså håll.
Det,
man,
och ändå när vi sitter ner och umgås så är det ju något som är lika.
Ja, man känner ofta de som man lärde känna i barndomen, de har man ju väldigt lätt att få den här nära relationen till igen, fast man inte har träffats på många år.
Det är sant. Det är
man
lätt.
Känner igen någonting.
Ja, och då är det väl någonting som finns kvar i en, som finns, och som man kan känna igen hos en annan människa också. Det är inte bara vad man känner igen i sig själv, utan som man kan känna igen i en annan människa.
Ja, och vad finns Gud i det här?
Ja, tänker ju kanske att det som är genomgående är inte det som ligger i, nedlagt i mig själv, utan det är det som ligger mellan.
I relationen.
Relationen.
Mm. Mellan två människor.
Ja, och, mellan, och det sammanhanget är ju Gud som håller ihop det. Mm. Det är där den helige ande ryms. Jag tänker att det som verkligen är genomgående från bebisen Thomas till Thomas 54 år, det är inte så mycket vad som är nedlagt i mig, så att säga, utan det är vad som är nedlagt i mig i förhållande till Gud, andra människor, de jag älskar, den kärlek som finns.
Mm.
Och det är väl därför vi har svårt att hitta någonting i oss själva. Vi måste relatera det till någon annan.
Och det är inte ett hot att det är flytande, utan det är en befrielse i det, tycker jag. Att det är en, alltså, för att Gud är ju det som är på något sätt.
Ja,
och då är vi en del av det liksom.
Tittar jag på mig själv och mitt eget liv, så känner jag att jag upplever själv en väldigt stark strävan efter att hitta en slags genuin gemenskap, en genuin samvaro, en genuin relation. Alltså jag känner själv en obekvämhet i ensamheten. Mm. Som att det inte till fyllest, det räcker inte. Det är först när jag träffar en annan eller relaterar, det är då det blir helt på något sätt att vara människa. Och det är väl en allmänmänsklig...
Ja, men ibland kan jag känna också att det är en relation. Alltså ensamheten är också en relation.
Ja, men det är väl där Gud blir väldigt tydlig. Att vi har också en relation till det sammanhang som är Gud.
Mm, precis, det är ju också alltså... ibland så när man är ute och promenerar eller sådär. Mm. Så kan jag ibland få någon sån här känsla av att jag hör ihop med allting.
Ja.
Och det är ju en känsla av Gud, skulle jag säga.
Det riktiga helvetet skulle ju vara att verkligen vara helt, alltså helt ensam. Inte sammanhang, inte Gud, ingenting. Alltså att verkligen tänka sig att man skulle vara ungefär utsläppt i rymden.
Mm.
Helt ensam.
Ja, om man inte har någon annan relation.
Nej, det finns ingen relation. Man skulle till och med få en frånklippt relation till Gud. Mm. Till något utan, det vore en helvetet på riktigt, tänker jag.
Ja, och där och den känslan, ja, det kan man ju kanske känna ibland, men
absolut.
Det kristna hoppet är ju att Gud är med i, även i det värsta.
Men det är klart att det finns ju tillfällen, det tror jag de flesta också, där man har varit nära en sån aning.
Mm. Jo, men man kan ju känna så om man är deprimerad eller
en aning.
Blir bortryckt från en annan relation liksom, så, som är nära eller så.
Och tänker man också att, och det är nog så att vi vissa stunder av livet kanske är nära en sån upplevelse där Gud också är väldigt långt borta.
Mm. Gud upplever det själv på
Gud,
korset.
Exakt, på korset.
Varför har du övergivit mig? Säger Gud till sig själv liksom.
Ja, Jesus går ut 40 dagar i öknen när verkligen själv blir fräst. Är liksom ensam verkligen med sig själv.
Mm.
Och Det är nog så att det finns stunder, men om man får leva länge, att man faktiskt är nära i alla fall och var riktigt ensam.
Mm. Ja, vad är då en människa? Mm. Men de här robotarna då, är de människor?
Nej, det är de sannolikt
inte. Men de känner ju så själva.
Men det, ja, men om det inte finns något mellanrum. Om relationen till andra är artificiell. Om
alltså den blir inte det. De känner ju lika starkt. De relaterar till de här andra människorna på riktigt. Liksom.
Men relaterar de till Gud också?
Ja, men det gör de ju eftersom de relaterar på samma sätt som vi gör.
Men blir fabriken Gud då som har tillverkat dem?
Nej, men de är ju på jorden.
Mm.
De är ju utomhus på jorden.
Jag tror nog, Katarina, det där måste jag tänka mer på.
Ja, det där får
du
tänka mer på.
Det var ju en dramatisk fråga. Kan man göra en människa helt enkelt?
Och grejen är ju att de här som gör dem då och folk som kommer dit behandlar dem ju som att de är inte människor och mördar dem och våldtar dem och liksom beter sig på ett sätt
för sitt nöje.
Ja, på ett förskräckligt sätt.
Och då kan man säga att de som gör så blir ju snarare mindre människor.
Mindre människor
det
än
kanske
de
är nästan. Det som kanske är mer problem än om robotarna är människor. När vi beter oss omänskligt så tar vi bort en viktig del av att vara människa och gör oss mindre människor.
Sen tycker jag att den frågan kan få vara kvar.
Du, jag är helt säker på att den måste få vara kvar.
Och så kan man se, ja, om man orkar, jag förstår att man inte vill se den kanske, men den intressanta frågor.
Jag kan nog säga att jag kanske kommer se avsnitt 2 i alla fall och stå ut med försöka. Eländet. Ja. För det låter som en oerhört intressant
frågeställning. Ja, det är intressant frågeställning.
Då ska jag leverera en nyhet som jag läste i helgen i Svenska Dagbladet.
Shoot.
Ja. Först en bakgrund. Vi lever i ett samhälle som faktiskt numera har alkoholreklam. Det är inte så länge sedan vi inte hade alkoholreklam. Det står visserligen en varningsgrej under.
Det står inte att det är lättvin och så? Lättöl eller?
Nej, du har vinreklam i vanliga tidningar.
Eller vanligt vin.
Läser du inte tidningen?
Jo, fast jag har den ju digital.
Eller? Ja, men det är vanligare reklam för vanligt vin och så står det att alkohol kan allvarligt skada din hälsa och sådana saker. Mm. Jag lade också märke till när jag var, faktiskt fick jag upp ögonen för det och slog mig. Går man på ett vanligt fik så är det inte så ovanligt att man serverar både öl och vin på det fiket.
Mm.
Alltså ett vanligt...
Fik alltså, det har jag inte tänkt på.
Ett vanligt konditori kan ha öl och vin. Vi har alltså mycket mer alkoholtillstånd av olika sorter.
Mm. Att det är lättare att få alkohol.
Ja, det finns. Och jag tänkte det när vi växte upp så fanns det definitivt inte öl på ett vanligt café.
Nej, men det skulle ses som ytterst omoraliskt.
Ja, det hade ju varit, men det går inte att tänka sig. Och så plötsligt har det blivit alkohol. Dessutom så visar väl alla undersökningar att vardagsdrickandet har ökat. Det är vanligt. Alltså
för äldre, ja, inte för yngre.
Nej, inte för yngre, för äldre. Alltså att det här man dricker i veckorna och så dricker man dessutom på helgen. Tidigare i Sverige var det vanligt man drack på helgen, men inte i veckorna.
Alltså yngre dricker mindre och mindre.
Nu, det är ju det som är nyheten.
Det är det som är nyheten.
Jag skjuter ju in. Och det är till och med så illa, det är till och med så dramatiskt så att unga människor dricker dramatiskt mycket mer. Forskarna är i princip skakade och överraskade över dessa siffror.
Jag kan se hur de sitter där och skakar.
Ja, nej, men det är alltså att det följer inte några vad jag menar med skakade, det följer alltså inte några igenkännbara mönster.
Ja.
Prognosen borde inte vara så.
Mm.
Det är så att unga människor dricker mindre mängd alkohol. Unga människor dricker, det här intensiva drickandet har gått ner. Unga människor berusar sig inte i den mån de dricker.
Nej.
Det är dessutom så att andelen som börjar att dricka tidigt har blivit mindre och mindre. Mm. Det är färre och färre som dricker tidigt. Alltså den samlade bilden är att unga människor idag dricker inte
men
så
mycket. Men de tar inte någon annan piller?
Nej,
eller
för det stod också i artikeln. För det var naturligtvis någon kritisk tänkare.
Ja, men
då drar de ur Lise piller istället. Ja. Nej, det ligger stabilt. Det är nämligen så att de som dricker alkohol, för det fortfarande dricker unga väldigt mycket, man måste förstå det, det är mindre.
Ja.
Fortfarande dricker unga människor mer än äldre.
Ja.
Åldersgruppen 16-24 år dricker mer alkohol än till exempel sådana som du och jag.
Okay.
Så att det är
även utslaget på
absolut.
Tiden.
Det är nedgång här.
Mm.
Men det visar sig att de som då tar piller av olika sorter eller röker hasch eller cannabis, det är också de som dricker alkohol.
Ja, så de står för allt.
Ja, de står för allt, så att det är liksom jämnt skägg. Mm. Men det är jättevanligt att unga människor idag faktiskt inte dricker. När vi växte upp var det ju väldigt vanligt. Redan på högstadiet började krypa på att många drack och sen på gymnasiet. Det är väl din bild också,
tänker jag. Ja, absolut.
Så var det. Det var det. Och alla hade på något sätt att förhålla sig till det. Antingen var man med själv och drack, eller så drack man inte. Ja. Men det, ingen
man visste ju om på högstadiet en del som rökte och drack.
Och man fick på något sätt göra någon slags statement, vilken grupp man tillhörde på något sätt. Ja. För att det var inte bara
eller vilken man fick vara med i.
Liksom. Till och med vilken man fick vara med i, så kunde det
så
vara.
Kunde det också.
Så att det här är ju faktiskt på det sättet. Och vad tror du att det beror på?
Dataspel, delvis.
Dataspel?
Delvis.
Hur tänker du?
Nej, men alltså man träffas inte lika mycket på in real life, utan man träffas via datorer, och då så dricker man ju inte därför. Alltså man ses inte.
Nej.
Man sitter ju inte, de sitter ju inte ensam framför datorerna och dricker.
Nej.
Men de träffas ju liksom genom att de skypar och håller på.
Ja, och när man umgås så i grupp på något sätt, eller genom sociala medier, eller hur man nu gör det där. Nej, då sitter man inte med varsin ölburk i olika rum.
Nej, utan då sitter de ju och så spelar dataspel eller
Det var faktiskt, det finns tre igenkännbara orsaker nämligen.
Ja, och det är ett sånt.
Det är klockrent ett sånt.
Ja, men jag har ju själv ungdomar hemma.
Just det,
du
har ju
unga. Jag vet ju hur de beter sig.
Människor. Och så du kan ana att det beror på
Ja,
den.
Jag kan tro att det beror
ja,
på det.
Dessutom är det så att ska man verkligen spela dataspel på riktigt måste man vara skärpt.
Ja, annars så förlorar man ju
spelet. Ja, det går ju inte att sitta och halvbluddrig och sitta och spela dataspel. Då blir det ju inget.
Nej.
Så att det var nog en av de orsaker som forskarna tror är en av de viktiga orsakerna. Det finns två orsaker till. Kan du tänka ut en till? En orsak är för mig vänta. Den andra var faktiskt att jag reagerade.
Att du hade inte kommit på det själv?
Nej, eller? Jag trodde det var tvärtom. Nu gjorde jag jättesvårt för det. Ska jag säga?
Nej, jag kommer inte på.
En som jag tycker är väntad, det är hälsotrend. Unga människor är mycket kroppsmedvetna, generellt.
Är de
det? Ja, men det är mycket träning, det är mycket träna, bygga muskler, man ska se bra ut. Alltså, dricker man för mycket...
Alltså, då borde de ju, alltså då kan de ju röka.
Jo, men rökning också. Det är ofräscht.
Det är ofräscht.
Alltså det är något med det där. Det ska vara fräscht, det ska vara krispigt, det ska vara klart. Mm. Det ska vara... Nu talar vi om ungdomar som grupp. Jag menar, det är
normalt. Ja, det är ju klart.
Det finns åt alla håll. Ja. Men om vi tar... Alltså hälsotrend tror jag också är en sån sak. Någon slags medvetenhet om kroppen.
Mm.
Som har andra baksidor som ni istället då kan slå över till olika ätstörningar och liknande.
Och att det inte är jättenyttigt kanske med... Alltså det, jag menar hälsotrend, då kan man ju börja med anabola steroider.
Absolut, så att det kan ju slå, det finns andra...
Man är inte intresserad av att må bra utan att se bra ut.
Ja.
Liksom.
Så att då har vi det här med dataspel, hela den världen. Vi har hälsotrend, det tredje som forskarna tror har spelat roll. Och nu häpnar jag. Det är de där förebyggande kampanjerna inriktade mot föräldrar. Köp inte ut.
Jaha!
De tror alltså, i den här tiden, att det faktiskt...
Då känner man sig ju så här glad då.
För att man
själv har gjort, hjälper till med något bra då.
Ja, om du inte har köpt ut har du medverkat i denna trend.
Nej, och jag är också så här att jag har tänkt att jag ska liksom hemma.
Ja.
Så är det alkoholfritt för mina barn tills de är 18.
Ja, det är, jag har ju vuxna barn. Så hade vi också tills de var 18... Punkt.
Då är det då man smakar inte lite eller sådär.
Nej. Och sen får man börja kan man
för
få
att det har man ju liksom läst att man ska göra. Ja. Annars skulle man ju kanske du kan ju smaka alltså, men nu har jag tänkt nej.
Det är
för
bra.
Det har jag läst liksom. Men det så hjälper det här då.
Absolut. Och samtidigt varje sån kampanj jag har läst eller sett då så här, man ska inte köra det. Har jag tänkt, men så töntigt här, det går väl ingen liksom. Det här betyder väl inget. Jag har alltid känt att det har varit så här förnumstigt lite.
Jo, men man reagerar ju.
Ja, det är tunt.
Man reagerar ju på att man blir tillsagd.
Är det det?
Liksom. Ja, jag
tror samtidigt, det kanske hjälper. Det kanske är ett knasigt att reagera så om det nu fungerar. Att vi faktiskt ändrar attityd genom att kanske mala ett sånt budskap.
Ja. Och det är det här svenska socialstyrelsen rekommenderar.
Ja, men det är något i mig som ändå går igång.
Ja, men alltså, man vill ju inte liksom... Att någon ska sitta där med pekfingret och hur man ska göra.
Nej,
liksom.
Och väldigt ofta är någon tunt. Samtidigt är det klart att...
Ja, men också, det är också så här att man, när de som säger det, de överbetonar hela tiden riskerna.
Ja.
Så mycket. Som att man ungefär, barnen kommer att gå under. Ja.
Och de flesta
och så
känner
ju, är det ju inte.
Nej, de allra flesta fall är det ju inte så.
Nej, och egna sådana här när man gick i skolan ja. Och så tog, liksom skulle de varna för ja. Knark och så här. Då ja. Tog de dit någon före detta A-lagare som ja. Liksom hade gjort det värsta.
Ja.
Eller, och det hände ju liksom
nej, och någon aldrig. Som har varit heroinist i 20 år.
Ja.
Och så vet man att det finns människor som faktiskt tar narkotika på olika sätt. Och så lever ganska länge, i alla fall vanliga liv.
Alltså, men jag trodde det var tvärtom då. Att det gjorde, alltså det här ja. Överbetonandet ja. Av faran från myndigheter gjorde att man liksom ändå tänkte ja, men det är nog inte så farligt.
Nej.
Men det är inte så alltså.
Om det nu, och det gör att nu får jag ju börja se på den där kampanjen med andra ögon. Mm. För det är klart att det är bra att unga människor dricker mindre. Det är klart att ja. Det är bra att man är äldre när man första gången dricker alkohol om man nu ska göra det. Så att det är en bra, men och då kanske kampanjerna hjälper. Mm.
Jag läste att äldre kvinnor har större alkoholproblem idag än tidigare. Och det kan ju bero på att de liksom har haft, alltså att de har ökat sin alkoholkonsumtion jämfört med ännu äldre kvinnor då, alltså under sitt liv.
Mm.
Och sen när de blir gamla då, pensionärer, så tappar de liksom greppet. En del då som får alkoholproblem alltså. Och att det beror på att de har druckit mycket som sagt.
Precis, och det står också att det är snarare en tendens att äldre människor dricker mer, unga mindre. Så att det är helt riktigt. Men då tänkte jag också på det med alkohol. Och jag vet inte om du känner igen det. Så är det ju så med kyrkan och alkohol. Upplever du som präst att du får frågor om det?
Ja, eller... Ja, alltså det är liksom... Ibland så får man ju det här kittet att folk blir nervösa och inte tror att de kan svära och
nej.
De tror inte att jag dricker. Alltså det är något
och sit,
kit
och
där
sitter
som
man,
de...
Precis, det är ett paket på ja. Något sätt. Och sitter man där i ett sammanhang där man faktiskt dricker vin till maten så kommer det ju massa konstiga gliringar och jag blir lika förvånad varje gång.
Alltså jag är nästan... Jag vet inte. Nej, kanske nu... att jag bara isolerar mig, men
jo,
jag,
nej, det är, ju inte
jag bara... är nästan aldrig i sådana sammanhang.
Nej, men, det ju...
men det var när man var yngre ja. Kanske mera.
Det beror ju på umgås man med människor som känner den. Då vet
de,
vet de ju hur man lever.
Ja, men precis.
Men det är inte alls ovanligt om man är med människor som inte har träffat den förut.
Ja.
Och jag blir lika förvånad varje gång. Varför är det så starkt?
Ja, men det är väl det här att man tycker att religiösa är konstiga. Så.
Ja.
Och att man också blandar ihop kanske alltså, frikyrkligheten med nykterhetsrörelsen. Har ju varit stark i Sverige.
Ja.
Men det svenska kyrkan har ju inte, det är inte liksom att de flesta är nykterister i svenska kyrkan.
Nej.
Men så har man liksom blandat ihop det lite grann i allmänheten. Att man tror att är man kristen så är man frireligiös.
Ja, och är det då så intressant att det är intressant att ha några figurer i samhället som är annorlunda? Som man då ska ha.
Ja, men det är väl hela religionens funktion i det moderna samhället har ju blivit att det är någonting man lämnar bakom sig, det är någonting som inte berör mig, som är konstigt.
Nej.
Och om man själv då inte liksom kan tänka sig att vara nykterist så blir det liksom, ja men det är något annat, något konstigt. Så.
Ja.
Kanske unga människor inte, det blir inte samma grej för dem om de inte är så intresserade av att dricka alkohol så blir det på ett annat sätt framåt i tiden.
Just det, eller så kan de, när de då ser två präster sitta och ta ett glas vin, för det gör ju både du och jag tycker att det är gott att dricka vin, så att de kommer reagera ännu hårdare om de själva anser att man inte ska göra det.
Men blir det en moralisk fråga för dem? Som är unga? Eller blir det mer en hälsofråga? Liksom?
Det är en intressant fråga. Det är en moralisk fråga, en hälsofråga. Men är det inte så att de frågorna har en tendens att glida i varandra där vi har en väldig hälso... Där man tänker mycket på hälsan så blir det ju lätt lite moralism.
Ja,
tar vi ätande till exempel så är det ofta kommentarer när man sitter och äter vad man äter och inte.
Mm.
Det är nästan varenda måltid man deltar i finns det ju kommentarer om hur man äter, vad man äter.
Ja, jo, vegetarian.
Ja, och om det är fett eller inte.
Ja.
Men tenderar ibland till en slags moralistisk hållning att tycka vad andra borde äta.
Mm. Fast just det här med alkohol, när det, liksom, det har ju sprungit ur ett samhälle där alkohol var ett liksom tragik i absolut. Att männen söp bort pengarna och slog sina fruar och
det var ju
misär.
Total misär under 1800-talet.
Och då blev ju liksom den här nykterhetsrörelsen, då blev det så att du är en dålig människa om du dricker.
Ja.
Så, men det här hälso, då är det ju mer lite så här att du är, ja, det är lite synd om dig som äter semlor liksom.
Ja.
Varför kan du inte bara strunta i det liksom?
För det är klart att med alkohol är det så att det är ju både en måltidsdryck och ha drogeffekt.
Mm.
Andra droger är ju bara droger.
Mm.
Heroin är bara en drog, kokain är bara en drog, röker man hasch. Alltså, men vi använder ju alkohol som dryck till maten.
Mm.
Vi kan ju tänka oss att dricka ett glas vin som påverkar oss väldigt lite och tycka att det är en poäng att just ändå dricka vin till den maten därför att det är gott. Så att alkohol har ju en knepig bredd på att både fungera som en ren drog där man faktiskt bara brusar sig helt enkelt, eller bara njuter av att det är gott till mat.
Ja.
Och en skala däremellan förstås.
Ja, jo men så är det ju.
Och en skala däremellan.
Ja.
Där det någonstans slår över till att ändå fungera som en drog.
Ja, jo men det är ju både och på något sätt. Så är det ju.
Och med tanke på hur mycket våldsbrottslighet som alkohol leder till och så vidare, så är det klart att vi alltid kommer att ha ett komplext förhållande till alkohol, tänker jag. Man måste alltid förhålla sig till det.
Mm. Men man skulle ju önska att det är ju bra att det går ner då på sätt och vis. Då.
Ja.
Man önskar ju att ändå det här moraliserandet är ju inget som någon vill ha. Inte de som är nykterister heller, tror jag inte i alla fall, att man vill
det är väl olika.
Ja, det är olika. Men det är ju inget som främjar, eller att liksom när vi som präster får på oss här att man skäms för att man själv dricker vin, fast vi gör ju det också. Men att det blir något så här att man känner sig omoralisk liksom.
Precis.
Det är ju inget bra.
Nej, den där moralistiska sidan tar vi inte. Men då kan vi konstatera att det är gott att unga människor dricker mindre.
Ja, det är ju bra.
Det är ju intressant om kampanjerna fungerar.
Ja.
Vi får titta på dem lite.
Non-smoking generation. Ja. Det är ju jag.
Och det har kanske också fungerat. Så att vi omvärderar lite. Kampanjer kan vara till nytta. Och att vi inte vill ha massa tråkig moralism kring alkohol och så vidare. Utan att vi faktiskt har ett sunt och normalt förhållande. Var och en får välja själv om man vill dricka.
Ja, förhoppningsvis.
Tack för att du lyssnar. Hör oss igen nästa gång. Om du har någon kommentar på vad vi har sagt eller vill säga något, får du gärna mejla till oss på vadtyckerkyrkanda@svenskakyrkan.se.